Radioplay. Plastikkirurgi på könet. Varför gör man det? Hur går operationen till? Och stämmer vår fördom om att man bara gör det för att man vill se ut som en porrskådis? Hej allihopa och välkomna ska ni vara till Alla våra ligg!
Succépodden skulle jag vilja säga.
Exakt, och podden som handlar om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Det kan man verkligen säga.
Äga sina val, oj, 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 oj. Det gör man verkligen om man beslutar sig för att göra intimkirurgi som är...
dagens ämne.
Ja, precis. Mm. Eller om man väljer att inte göra det.
Ja.
Men jag känner att det är ett stort steg att ta.
Ja. På tal om äga sina val, förresten, jag heter Anna.
Ja, jag heter Amanda.
Ja. Hej på dig.
Hej.
På tal om äga sina val så vill jag bara berätta att jag känner mig väldigt stolt över en grej som jag gjorde igår.
Mm.
Jag och Marcus skulle ligga och jag var på ganska dåligt humör. Jag var ganska deppig.
Mm.
Och jag ville ändå ligga. Men efter ett tag som vi liksom började så bara, nej fan. Då fick jag bara så här instinktivt, nej. Så då sa jag så här, du, jag har ångrat mig. Jag vill inte längre.
Skönt.
Och det är fan första gången jag har sagt det i hela mitt liv.
Wow.
Alltså, nej men på riktigt, jag har alltid fullbordat ett samlag som jag har påbörjat.
Shit, stort, bra.
Ja men för det vet jag att vi har snackat om Amanda att du har liksom avbrytit innan.
Ja vad bra gjort av mig.
Ja, men jag har liksom aldrig gjort det. Och det kändes så jävla bra.
Vad sa han?
Han sa, okej.
Härligt att höra. Och Anna, nu när vi sitter och pratar, du vet hur vi ibland så här funderar, undrar vad lyssnarna kommer säga nu, för att precis som de flesta som figurerar i media så är det så här, säger man en sak så är det någon som tycker att det var alldeles för extremt sagt, och säger man samma sak så är det också någon som tycker att det var alldeles för löjligt sagt.
Mm.
Så nu när jag inledde med att säga att man verkligen äger sina val om man gör plastikkirurgi, då är min första tanke att jag tror att någon kommer mejla till oss och säga, Amanda, hur kan du säga att man äger sina val om man gör plastikkirurgi? Det är för jävligt att man inte motverkar samhällets ideal istället. Så jag vill bara säga, det var inte så jag menade.
Nej.
Utan jag menar att det är verkligen ett val att göra plastikkirurgi.
Mm. Och förhoppningsvis ens eget val.
Precis.
Mm. Vi har ju gjort lite föreläsningar.
Mm-hmm.
Amanda.
Berätta mer. Var det kul?
Verkligen.
Det tycker jag med.
I en av våra föreläsningar så har vi en slide där jag säger typ, hörrni, här är 40 fittor.
Mm.
Och så har vi lagt in en bild som är Ylva Melia Thomsons avgjutna fittor.
40 stycken.
Ja, hon har ju egentligen gjort 100 stycken, ja. Men vi har liksom lagt in 40 av dem.
Mm.
Och varje gång, eller när vi visar då den här sliden, så blir folk helt tysta.
Mm.
Alltså, fokuset och koncentrationen när vi har visat den blir ju liksom... direkt.
Mm. Mm. Mm.
Folk bara stirrar på den där.
Mm.
Och jag har tänkt på det att så här, det är inte så himla konstigt. För att jag känner att jag också kan typ fastna framför den där bilden.
Mm.
För att man ser liksom inte kvinnliga kön.
Aldrig.
Nej. Och egentligen skulle jag nog reagera typ likadant om jag hade sett 40 kukar. Men det känns ändå som att man ser lite mer ofta.
Ja, jo. Det tycker jag med. Och du har ju också, alltså apropå intimkirurgi, du tar ju upp den här sliden då för att du, när du var yngre, kände att du ville operera dina blygdläppar.
Ja, gud. Och så pratar vi om det.
Mm.
Men vi kanske ska snacka det med dagens gäst.
Det tycker jag med.
Mm.
Dagens gäst är plastikkirurg och hon heter Rika Weltheim och jobbar på Akademikliniken. Och idag så ska vi prata om alla frågor som kommer till oss, alla frågor som ni har haft på Instagram och säkert en hel del till. Välkommen hit, Rika!
Tack!
Hej, känns det bra att vara här?
Jättekul.
Mm.
Så kul.
Sa jag ditt namn rätt?
Ja.
Vad bra!
Hur länge har du varit plastikkirurg?
Jag har varit plastikkirurg 15 år. Och sen innan självklart så gör man sin utbildning. Så att det är flera år man jobbar inom det yrket. Så i början är man på sjukhuset och jobbar med skador, brännskador, cancerpatienter. Men 13 år på det estetiska plastikkirurgi på Akademikliniken. Så länge.
Det är länge. Mm. Alltså det är ju väldigt kul att ha det här för att man, alltså jag har ju undrat väldigt mycket. Ja men som sagt, jag har velat operera blygdläpparna i många år, men nu inte gjort det.
Nej.
Och nu kan jag var väldigt glad över att jag inte gjorde det ändå.
Ja.
Men vad, vi ska ju prata mest om intimkirurgi. Vad är liksom den vanligaste anledningen till att folk vill operera sina kön?
Alltså vad gäller bluk, de inre blukläppar, så är det oftast ett fysiskt besvär. Folk känner att det gör ont, de klämmer. När man sportar, cyklar, så känns det att de fastnar. Den slemhinnan är väldigt kör. Om man känner på sin inre blukläpp så kan man känna att den är lite kladdig och liksom... Den är känslig jämfört med den yttre. Där har vi ju stark hud. Mm. Och den gör inte ont när den skavar mot en jeans eller cykelsadel. Eller vissa har så långa inre blukläppar. För vi är alla byggda så olika. Så finns egentligen ingenting rätt eller fel. Men när den är riktigt lång, den här inre blukläppen som är känslig. Det är som en slemhinna. Mm. Så tar den åt och den gör ont. Vissa känner att vid sex, som vi ikväll pratar också, så fastnar de. Man måste koncentrera sig och placera dem. Och all fokus går på det istället njuta som vi kvinnor ska. Så egentligen det stora orsaken varför de flesta kvinnor söker för sånt här är fysiskt besvär, smärta, obehag, såna.
För män då?
För män så är det ju ofta, det är ju, man kan inte påverka funktionen för män vad gäller kirurgin, utan det är i så fall att man är byggt annorlunda, man är byggt helt enkelt socialt för litet, så, som man skäms av. Man känner att det är jobbigt att gå i badhus, det är jobbigt att visa sig för en ny tjej. För vi är alla så olika, som sagt, också killar. Och det finns faktiskt de killar som är enormmässigt små. Mm. Och det gör ju att de hämmar sig.
Påverkas även kukens storlek då även i hårt tillstånd?
Nej, utan det här är ju när du liksom är avslappnat innan det. Så det påverkar inte just funktionen eller funktionella situationen, utan det att man känner sig liksom, när man tar bort kalsongen eller byxan, så känns det liksom mer roligt. Det känns inte lika hämmande. Som kan man jämföra kvinnor som inte alls har bröst. Och så träffar man någon och tycker om honom eller så, så känner man att det är jobbigt. För kvinnans kropp ska ha bröst. Det är ju så. Vi är byggda. Och det blir jättejobbigt om peniset som den är plötsligt väldigt, väldigt mycket mindre än genomsnittet. Det kan man förstå, eller hur?
Absolut. Det här med komplex kan ju verkligen vara fruktansvärt.
Eller om man har en blukläpp som är jättelång eller stor, som gör att många får kommentarer liksom, åh, har du en penis? Eller man känner att det är svårt att ha bikini för att det blir en onormal volym.
Var det en mer extrem och ovanlig anledning som bara är estetisk till att göra intimkirurgi?
Alltså det finns ju vissa kvinnor som sagt tycker, som inte har någon besvär. De kan sporta, de känner ingen smärta, men de tycker att det ser fult ut när det sticker ut eller hänger. Och idag så många gånger så rakar vi kvinnor under livet, vilket gör att allt blir betydligt mer synligt än kanske 70-talet när vi hade håret som täckte området. Man kanske inte tänkte på det samma sätt. Men nu kommer ju den inre blukläppen och den yttre blukläppen och hela området fram mycket mer när vi har den här, om det nu är mode eller önskan att ha rakat blukläppsområde eller underliv.
Gud, det kan ju vara tips om man har lite komplex och inte tänker att man skulle vilja operera. Spara ut lite hår istället.
Ja. Den här veckan har vi med oss IQ igen, och det är en organisation som jobbar för att man ska få ett smartare förhållningssätt till alkohol.
Ja.
Och med oss så menar jag att de är med och sponsrar.
Ja, det är de. De har en väldigt spännande kampanj, tycker jag, som heter Alkoholkontraktet. Och där belyser de några oskrivna regler som gäller för alkohol. Typ så här paragrafer som är liksom lite så här olika situationer då man känner att man kanske skulle vilja tacka nej, fast man måste typ. Till exempel om det är liksom, om folk kör rundor, om man är ute på en bar eller klubb, så det är svårt att så här, okej, men hur ska jag då om jag inte vill dricka den här ölen. Mm. Så jag måste ändå göra det för att inte förstöra stämningen.
Och man måste också köpa en ny egen runda för att inte vara en snålis.
Ja, ja verkligen. Ja. Och typ på en sån här middag till exempel. Mm. Att det är väl så man delar på en flaska vin.
Mm.
Ja.
Och vi bad ju er skicka in lite egna reflektioner. Och en har skickat in ett mejl och beskriver att hon dejtade en kille för ett tag sedan.
Mm.
Och det var ganska bra dejter, men hon märkte ändå att hon tänkte att det här kommer inte bli något för att han var nykterist.
Ja.
Och hon tyckte att det kändes tråkigt då, så här, ja, men vi kommer aldrig kunna dela en flaska vin.
Ja.
Och jag kan verkligen förstå att hon skrev så, även om jag skulle tycka att det var jättejobbigt om Victor blev nykterist, även om vi har som roligast när vi är nyktra.
Ja. Men alltså, varför skulle du tycka det? Är Victor så tråkig när han är nykter?
Det är det som är så synd tyvärr. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag tänker att så här, förhoppningsvis kommer vi leva ett väldigt långt liv ihop. Och då är det många situationer i samhället där alkohol är förväntat. Så jag tror också att det har att göra med de yttre samhällslagren. Att alkohol förväntas inte bara i vår relation, utan även på andra sociala tillställningar.
Att det blir liksom lite för många uppförsbackar typ.
Ja, men typ och så här, det kanske det gör sen att vi inte, om jag vill dricka då så kanske jag inte känner att vi är med varandra, att vi inte är ett team på det sättet.
Ja.
Alltså jag hör ju att det låter alkoholiserat av mig,
ja.
Men det är ändå så tankarna på något sätt går.
Ja, jag förstår. Jag skulle nog inte tycka det var så jobbigt om Marcus blev nykterist eller liksom valde att dricka mycket mindre, men jag hade nog tyckt att det var jobbigt i början när vi började dejta.
Mm.
Just, och jag vet att alltså, våra första dejter var väldigt mycket så att vi gick ut och barhoppade. Och om han hade då liksom sagt att jag tar en cola, jag hade nog tyckt att det var lite svårt.
Mm.
Men det var ju också ett tag sedan. Jag tror och hoppas att jag har mognat lite och så här, kan vara självständig i om jag vill dricka en cola bara. Eller om jag vill dricka ett glas. Men jag vet inte, det är
ja,
svårt. Det,
ja, för precis. För om någon beställer in en kaffe på en dejt, då är det inte man bara, oj vilket freak är jag om jag beställer en cola. Mm. Eller om jag beställer te istället för kaffe. Det är ju i alla fall lite mer ok.
Ja. Okej, okay, men så vad kan man göra då om man är på en dejt och den andra tar in ett glas vin och man själv känner jag är nykterist eller jag, gud, idag vill jag inte dricka.
Nej, precis, och det är ju en högst vanlig känsla.
Ja. Vad kan man göra då?
Men man får väl kanske, jag vet inte, för jag tycker själv att det är svårt, men lite kanske försöka tänka att man äger sina val även där och så här. Ja, men det är ingen grej man står för, det kanske jag är svinsugen på cola eller nej, jag tar gärna heller en fika eller liksom, och att man gör det för att det är nice, inte för att undvika det som är dåligt.
Ja. När jag dejtade som mest så tyckte jag att dejtandet var liksom som en sport. Det blev som en sport för mig.
Mm.
Och då kunde jag känna att, så här, att gå på en fika istället för att gå och ta ett glas på en bar.
Mm.
Det var liksom en bättre utmaning.
Mm.
För att, så här, då fick man vara nyktra tillsammans och det var liksom en lite mer dejtig miljö. Typ.
Mm.
Jag gillade det.
Ja.
Ja.
Ja, fortsätt att skriva till oss och eller skriv på alkoholkontraktet.se era tankar om alkohol och tankesätt och förhållande och sånt.
Ja, och om ni har några tips på hur man kan lösa de här jobbiga situationerna.
Ja.
Ja,
och varför framförallt man tycker att det är jobbigt. För det är ju konstigt, det är ju inte något som är jobbigt, men ändå känns det så.
Precis.
Mm.
Tack IQ.
Tack. Hur går man, om någon ska göra en sån här operation, vad går man igenom, hur noggrant går man igenom och kollar, eller är det bara så här, okej, du vill köpa den här tjänsten, varsågod, här får du.
Nej, absolut, det här är ju, vi är doktorer, vi är läkare, så det är ju väldigt viktigt att vi går igenom en bedömning individuellt, vi diskuterar, vi pratar, vi går igenom en så kallad anamnes, man pratar med personen först, går igenom hälsotillstånd, alla mediciner, hur man mår psykiskt, det är jätteviktigt för oss att kunna liksom förstå hur den här personen mår.
Mm.
Och sen självklart vi går igenom området också fysiskt och diskuterar och förklarar hur man gör. Och sen dessutom så går vi igenom en massa före- efter bilder för att visa att det finns inte en ideal, det finns inte, utan vi alla är väldigt olika. Och det går ju inte eftersträva en viss form, utan vi kan få en förbättring, men det är alltid väldigt individuellt för att utgångsläget är så olika.
Min syn är att man liksom, eller när jag tänker på det här så tänker jag att folk gör lite som frisören typ, att man går dit med en bild, så här skulle jag vilja se ut, och sen så hos frisören så måste man ju tänka så här, ja men den där, du kanske inte passar i lugg för du har den här annorlunda ansiktsformen, det kommer inte se ut som på bilden.
Just det.
Alltså, finns det någon lik... Alltså...
Nej, det är så att det här kvinnor och tjejer är ju jättenormala personer.
Ja, och det är bra.
De har ju oftast ingen sån här direkt bild hur de exakt skulle vilja att det ser ut, utan de söker för något som besvärar dem.
Ja.
Och det att slutresultatet går inte att beskriva helt, det är inte det som... Så de flesta är väldigt liksom straightforward, lugna och söker för besväret som de har. Sen finns ju vissa som tycker att den här formen och så kallade klitoriskapp som täcker klitorisområdet som vi är väldigt måna och inte röra mer än möjligtvis minimalt om den hänger. Också en estetisk sak.
Mm.
Så kan man ju komma i de diskussioner, men det är fåtal kvinnor som har exakta önskemål hur formen ska se ut.
Mm. Men och för fittor kan man göra själva tajtare?
Ja, absolut.
Hur
absolut.
Är vanligt är det då?
Det är väldigt vanligt.
Är det sant?
Det är väldigt vanligt för att både åldrandet gör att allt blir slappare, men framförallt vi kvinnor som föder barn får det området. Det är som en muskelring.
Mm.
Tänk en gummiband som töjer. Det går inte att träna upp den, utan vi måste sy upp den här muskeln.
Mm.
Och det ger ju en stor livskvalitetsändring för kvinnan själv. De flesta söker för sina egna besvär. Sen finns ju självklart de som känner att det vore roligt om det kändes bättre för min man också, eller min partner. Men som sagt, det är en väldigt, väldigt vanlig operation som jag gör jättemycket. Och det är kanske en av de områden som patienten eller kunderna är mest nöjda. Det är så otrolig livskvalitetsändring när du får tillbaka din sexliv från kanske från någonting som har till och med helt försvunnit bara för att du har fött två barn eller tre barn.
Mm.
Och när man gör en operation som är relativt okomplicerad så får vi tillbaka den här muskelringen som funkar igen. Så det är jättekul, jag älskar den operationen.
Man lär sig verkligen något hela tiden när man får jobba med den här podden.
Ja.
Hur går operationerna till då konkret? Guida oss. Låt säga att jag är en klient.
Ja, om man...
Inte
om
du... för köttigt nu, jag gillar inte att kolla på sådana här operationsfilmer.
Men det är ju podd.
Nej, men om vi nu pratar om inre plukläppsplastik, då alltså själva operationen, eller vill du höra hur man gör liksom hela processen?
Nej, men jag vill höra, hej Rika, jag är lite, oj vad det skaver, det är jätteont när jag har spetstrosor och jag cyklar väldigt mycket.
Ja.
Så jag skulle behöva att det skavde mindre.
Då sitter vi på en mottagningsbesök, vi diskuterar, som sagt, vi går igenom alla saker och så gör vi en plan. Och känner man att det här vill jag verkligen göra, så bokar man en operationstid. Och sen när det datum är, när vi träffas på operationsdagen, då träffar man mig igen för ny diskussion och genomgång och fotografering. Det är viktigt för oss att fotografera allt, för det som vi glömmer lätt. Man gör en operation så tänker jag, nej men det var inte så stor skillnad. Men tar vi fram bilderna så är man sådär, va? Var det jag?
Måste man äta något speciellt innan?
Utan man får inte äta, för det här görs i sövning oftast. Man kan i värsta fall göra det i lokalbedövning, men det området är så otroligt känsligt. Så det är ingen kul att få dit en bedövningsspruta, utan vi tycker att, eller jag tycker i alla fall själv, att det blir mycket roligare att göra det i en kort sövning, vilket det är. Man får träffa sin narkosläkare samma dag, man kommer fastande, man har tvättat sig på visst sätt, man får träffa en sjuksköterska, man byter till klinikens sån här operationskläder. Där.
Mm.
Och sen gör vi operationen och då förkortar jag den här inre plukläppen som hänger helt enkelt. Man tar aldrig bort den självklart, inte för den behövs. Inre plukläppsområdet, den har ju en funktionell syfte. Det stänger ju slidan och det gör ju att vi håller det området fuktigt.
Just det.
Och det behövs, för att annars får vi ju skavningskänsla av att det blir torrt.
Mm.
Utan man måste ha en inre plukläppe ut, men vi behöver inte ha den hängande. Det är som att vilken som helst hudöverskott. Och den kan vi förkorta.
Men vad finns det för risker då?
Risker för kirurgi, alltid finns en risk för blödning och infektion.
Ja.
Men det är väldigt, väldigt olika när vi gör det rätt och när man själv planerar vila. Det är jätteviktigt att gå hem och vila, för man får inte hålla på och springa runt i början. För då antingen drar man i de här stygnen, det börjar klipa, det läker dåligt. Eller så kan det ju teoretiskt till och med börja blöda eller svullna upp häftigt, som gör att man får en dålig läkning.
Hur är det så med det, att liksom, kissa och bajsa och ha sex?
Kissa och bajsa är inget problem, det har man. Man sköljer det i början när det är lite sår ute, så ska man vara hemma och skölja och tvätta och lufta och liksom hålla det rent. Man får inte ha vaginell sex tills det är läkt, som är 3-4 veckor.
Och får man ha oral sex?
Till exempel.
Eller. Ja, man får det?
Ja. Wow. Ja.
Men det måste göra ont?
Nej, men man får, sen, man kan ha vanlig sex, vaginell sex, när stygnen har fallit bort. Så säg en månad.
Men jag tänker att det måste göra ont med oral sex också. Om det, alltså, är man inte...
Ja, nej. Nej, men det har man inte. Det är sant. Absolut inte. Nej, nej, du har rätt. En månad så är man lite lugn, helt enkelt, på det området också.
Jag har en rädsla att det är folk som kommer in och vill bli typ oskuld igen, säger jag med citationstecken. Händer det? Finns det liksom en sån syn att de vill tajta till sig och bli liksom...
Så, nej, alltså, jo, det händer av och till att det kommer kvinnor som inte har fött barn.
Mm.
Men det är som jag sa, det, vi är alla olika anatomiskt, som jag nämnde, att man kan ju ha låga ögonbryn som 20-åring. Man kan vara byggt så. Och vissa är anatomiskt byggda så att slidan är bredare, helt enkelt.
Ja, ja.
Och då kan man tycka att man tycker själv att det känns löst. Eller man kanske får kontinuerligt kommentar från sin partner att det känns liksom annorlunda.
Mm.
Vissa killar är ju... säger sånt. Men oftast de kvinnor ändå, de flesta söker för sin egen skull. Men det är mer vanligt, utan sån här försnävningsplastik när man tajtar vaginell muskel, det är mer vanligt för kvinnor som har fött barn när det har hänt en skada, helt enkelt.
Ja.
Och det tycker jag är ganska häftigt att vi, det är självklart, man kan ju göra en sån här snitt och beställa den idag många gånger. Men jag tycker det är ändå häftigt att vi kvinnor kan föda barn. Mm. Jag skulle själv inte vilja vara utan det. Upplevelse. Men att man sen kan åtgärda den skadan som många får. Inte alltid, men många får det. För att vi kvinnor ska fortsätta ha en bra livskvalitet. Det tycker jag är jättekul.
Jag tycker också att det är häftigt, Emma, att, som du säger, att det är, att det är främst kvinnornas, för kvinnornas skull.
Mm.
För jag hade en tanke om att det var liksom många som går dit för sina mäns skull.
Mm. Nej, faktiskt. Det här är kvinnor som är alltså mer och mer pålästa och söka för sin egen livskvalitet. Mm. Och det är fantastiskt. Inte så länge sedan så hade jag en 70-årig kvinna som kom för det här, som jag hade tänkt länge men inte visste att det ens var möjligt. Men nej, sen någonstans nu när vi pratar till exempel idag om det här, så folk hör plötsligt, ja, men det här har jag tänkt sen min 40-åriga barn föddes.
Mm.
Vad hände med mitt underliv?
Mm.
Varför funkade inte den längre? Och nu får jag höra att man kan göra en operation som tar en timme. Det är ju fantastiskt.
Men funkar det alltså så med liksom, för de enda musklerna som är motsvarande fittmuskeln och ringmuskeln i analen?
Ja.
Jag kommer inte på några fler muskler som jag kan tänka mig något motsvarande. Men det så, funkar det alltså så att man kan själv få den gummit, som du säger, att återigen fungera?
Man kan som ung kvinna träna den, självklart, när den är hel.
Okay.
Men när den inte längre är hel, när det har spruckit antingen delvis eller helt, då kan man inte själv åtgärda det med att knipa. Det är omöjligt.
Uh-huh.
Tänk en gummiband som har gått sönder. Man kan inte få den fungera utan att laga den.
Men det är ju inte alla som föder barn som det spricker för.
Nej, alla blir påverkade om man föder vaginellt, men inte liksom så att det påverkar påverkar direkt livskvaliteten. Nej, men, nej. Men det är inte så ovanligt att man får dit en påverkan. Mm. Eller att det till och med blir så att det spricker.
Ja. Vad, rent generellt, vad brukar hända rent psykiskt för de som blivit opererade? Alltså, träffar du många som ångrar sig eller liksom som tycker att det har varit väldigt svårt? Man, typ när jag, det jag tänker i plastikkirurgi är liksom alla program jag har sett om det. Och där är många, vad jag upplever i alla fall, som att det är många som säger, men gud, det här är inte jag. Eller så här, inte kan känna igen sig själva.
Extremt ovanligt. Jag gör väldigt mycket den här typen av kirurgin. Kanske en av de som gör mest i Sverige. Men
pratar ni om ansiktskirurgi?
Nej, nu pratar jag om det här med intim. Och sen gör jag väldigt mycket annan estetisk plastikkirurgi också, som bröst och ansikte. Så många kvinnor söker, det finns ju kvinnor som söker för bröst och så säger, ja, men vi gör det där också. Och väldigt ofta hör man att det var egentligen den delen, den intima delen, som gav mest livskvalitet. Jag har haft en kvinna i min karriär på det estetiska sidan som tyckte att det blev inte hon. Och hon hade kanske det mest häng eller storlek i inre blygdläppen, så då när den blev förkortad så kände hon inte igen sig. Det hade blivit så stor förändring. Så att hon mådde dåligt, men hon mådde nog inte bra av andra skäl också. Så att det är väldigt viktigt att när vi gör en operation, eller när man gör en operation, så att man är stabil i psyket också. Det är det vi försöker väldigt mycket att leta efter. Det är därför vi vill ha det här samtal med våra kunder och patienter. Men det är inte alltid så lätt. Nej. Det är inte alltid så lätt.
Men liksom, hur långt sträcker sig ert ansvar då, om jag skulle säga då hon som blev missnöjd eller liksom ångrade sig? Kan ni göra något åt det? Eller
man kan inte återställa det. Det kan man inte. Utan där är ju jätteviktigt att man tänker noggrant och man funderar och man hör informationen och man läser och man funderar vad jag vill egentligen. Så att det är självklart viktigt. För oss är det ju väldigt bra när man har haft en tanketid, när man känner kunder som kommer eller patienter som säger, jag har tänkt på det här så länge. Så för oss är det ju bra, brukar säga. Skönt, du har tänkt, du har funderat, du har gått och provat olika kläder, olika liksom sätt att leva med detta. Och till slut så känner man, nej, jag vill göra detta. Och då är det ju oftast straightforward väldigt bra. Men så att man ska inte hoppa i en kirurgisk åtgärd, det ska man inte. Man måste ju tänka på det. Sen är det ju ändå kvinnor som inte har vetat att man kan göra sånt här, som har gått och levt med det besväret eller problemet, som sen äntligen gör det, så känner man, det enda jag ångrar att jag inte gjorde det här tidigare.
En på Instagram frågar om de här som har smärta, om de kan man få det som remiss från landstinget att man får göra en operation om det är sånt skavproblem.
Tyvärr, nu är ju landstingssjukvården stramare och stramare och det blir ju mer och mer tajt. De har inte resurser att hjälpa den här typen av, samma sätt som åderbråck i ben, de gör också ont och de är fula. Men landstinget gör nästan inget sånt. Tyvärr, vi har problem med väldigt mycket väl allvarligare saker i det skattebetalda sjukvården. Så då strammar man bort allt sånt som handlar om livskvalitet. Och inte
vad kostar en sån operation?
Om man gör en inre blygdläppsplastik så är det ungefär 30 000 kronor inklusive skatter och sövning och alla återbesökstider oberoende hur många gånger man behöver komma. Gör man en sån här försnävningsplastik och åtgärdar den muskeln, så är det ungefär dubbelt så dyrt, 60 000, för det är en större, mer krävande operation.
Oj. Har du försäkrat dina händer?
Det går inte längre i Sverige.
Va?
Nej,
va?
Det gör inte det. Det gjorde ungefär 15 år sedan, så tog ju försäkringsbolagen bort det.
Det är sant.
Så vi kan inte, men jag åker inte gärna skidor. Jag är lite försiktig och cykla och så där, för det är mitt arbetsliv, helt enkelt.
All right.
All right. Det betyder okej.
Okay. Vad bra. att man får lära sig saker här på köpet i veckans sexläxa. Ja, då är det dags för mig, Amanda, att uppdatera dig, Anna, och ni som lyssnar om hur det har gått för mig med läxan.
Ja, jag är väldigt nyfiken, för att det känns som att det har gått bra. Jag får en väldigt positiv vibe av dig.
Men hur, jag vet inte, läxan var ju att jag skulle tajma hur långt jag har tagit.
Ja, men du känns inte som att du kommer meddela att du har failat och inte gjort det.
Men jag vet inte om jag ser så jättestor prestige i det här. Det är ju vad det är, orgasmen. Den är ju så länge som den är. Jag kan ju påverka den på noll sätt, typ.
Mm. Men du har ändå gjort det?
Ja, ja, absolut.
Kul!
Och jag kan ju säga att mitt sexliv just nu är verkligen, ja... Jag ligger en gång i veckan bara för liksom, för husfridens skull. Alltså för jag själv vill det, för jag märker att jag är mycket mer kär i Viktor. Men i övrigt så är det väldigt, vi renoverar ju, och det är verkligen svårt att få till en sexlust.
Du lider när du gör det?
Lite, nej, men min sexlust är, den är obefintlig. Jag känner mig också väldigt, väldigt ofräsch. För att det är så damm överallt. Och det, ibland känns det knappt värt att duscha typ när jag har tränat. Jag gör det, men alltså det känns så här, varför ska jag ens göra det här?
Du sa ju häromdagen att du har damm i fittan.
Ja, typ. Ja. Det är ju typ så. Ja. Ja, i alla fall. Men för den här läxan tänkte jag, ja men fan vad bra, det här kan jag ändå lätt klara av.
Mm.
Och då så gjorde jag lite olika test för att liksom få ett genomsnittligt utfall.
Vänta, var det här under ett ligg eller under en onanisesh?
Nej, det var bara med mig själv.
Okay.
Och först så testade jag med fingret bara.
Mm.
Och då så blev det 11,98 sekunder.
What?
Vadå, är det långt?
Det är så jävla långt.
Nej.
Jo.
Har du tajmat själv?
Nej, men jag tror ju att min går över efter en sekund.
Ja, men du får ju testa själv. Alltså, jag tror att du bara inbillar dig.
Okej, men vänta. Kan du berätta lite när man börjar tajma?
Alltså, man märker så här. Okej, om jag bara slappnar av nu och liksom låter det komma, så kommer det till mig. Och då trycker man på start. Och sen låter man sekunderna gå. Och sen när man känner att nu har sammandragningen tagit slut, då klickar man på stopp.
Okej.
Mm. Ja, det var ju rätt svårt, alltså, liksom fokusmässigt så var det störigt att hålla på med och tajma.
Ja. Du kanske ska dra bort kanske 2 sekunder från att det, för det tar väl lite tid att sätta igång också.
Ja, inte 2 sekunder, man har en liksom, på 10 centimeters avstånd.
Ja, okay.
Okay, men och eftersom att det här skulle då bli en mer vetenskaplig studie,
ja,
så testade jag även när jag hade en Satisfyer.
Aha.
Och då så blev det 13 sekunder första gången.
Okay.
Och sen andra gången jag körde med Satisfyer, då blev det 16 sekunder.
Oj.
Mm. Sen så lät jag gå några dagar, och på grund av renovering så var det 0,9 eller 0,6. Så då så hade jag kanske inte kommit på 4 dagar, och då tänkte jag, nu borde det bli jävligt mycket längre.
Ja.
Då körde jag med Satisfyer igen, men det blev inte det. Det blev 16 sekunder då också.
Ah, oh shit. Vilket gediget arbete ändå.
Ja.
Du har ändå försökt flera gånger.
Men man jobbar ju ändå med den här podden. Man vill ju vara ett proffs.
Ja. Man kan inte onanera bara för skojs skull.
Nej.
Nej.
Gud, nej. Nej, men så att jag skulle säga att medel ligger där någonstans runt 14-15 kanske.
Shit.
Uppenbarligen ett par, alltså det är ju nästan 25% längre orgasm med Satisfyer för mig.
Det är typ 13 sekunder längre än vad jag tror,
men
att jag
Anna,
har.
Men Anna, lägg av! Alla som tycker att Anna ska tajma sin egen orgasm. Alltså jag tycker också att det, alltså bara för sakens skull, ja, du ska få en kombination av läxor.
Nej.
Jo, för nej. Innan vi spelade in så frågade jag, vill du ha en lätt eller en svår?
Ja.
Då sa du svår.
Ja.
Och då tänkte jag, onanera på jobbet. Onanera på jobbet och tajma orgasmen på jobbet. Hoppas inte så många här på jobbet lyssnar på vår podd.
Förutom den som klipper.
Ja, precis. Men han fattar ju att vi gör det här bara för proffs.
Ja, vi skojar bara. Okej då.
Okay,
egentligen tycker jag kanske att vi mjölkar ur de här läxorna.
Wow, nu läser jag på Expressen. Genomsnitt varar en orgasm så här länge. För kvinnor 10,9, för män 8,7.
Mm. Ah, ja. Okej, okay. Jag uppdaterar nästa vecka.
Tack. Vi har ju såklart en samarbetspartner. Samarbetspartnern heter...
Vuxen.se.
Mm-hmm.
Mm. Oh. Det är ju en shop där man köper sexleksaker.
Mm.
Det fattar ni. Ni vet vad Vuxen.se
alla
är.
Alla vet väl det, eller?
Ja,
de är
jo, men
typ
det tror jag.
En av Sveriges största sexleksaksaffärer.
Ja, och ni som lyssnar på det här, ni är ju solklart intresserade av sex. Så att ni har koll.
Solklart. Sexgalningar.
Bra start. Man tjejmar lite så här för någon som lyssnar.
Ja, men det är ju andra sponsorer som inte jobbar med sex är ibland rädda för att de är rädda för att de ska nå massa sexgalningar.
Ja.
Men då är det perfekt då, vuxen.se, som bara vill ha massa sexgalningar som handlar av dem.
Ja, och vi äger att vi är sexgalningar allihopa. Ja.
Och om ni behöver köpa en julklapp till en fellow sexgalning, ja, då kanske ni ska göra det på vuxen.se. Why not?
Ja, men verkligen. Alltså, jag är i sån julstämning idag.
Ja.
Alltså, för att det är lite kallare just nu och jag går runt och tänker på jul.
Mm.
Konstant.
Mm.
Ja, jag älskar jul.
Det är en annan sak som du älskar som man kan köpa till julklapp till någon. Det är den här oljan, Durex Orgasmic Gel. Och den finns på vuxen.se. Kan inte du berätta lite om den här oljan? För du pratar väldigt mycket om den.
Ja, men alltså den här oljan, jag är besatt.
Mm.
Mm, och nu låter det här väldigt så köpt. Mm. Men på riktigt, jag är besatt av den här oljan. Jag skulle aldrig i mitt liv ligga utan den här oljan.
Men det där är så konstigt, för att du fick ju den typ av en kompis och jag fick inte den. Och efter det så är det som att du säger, du tar på riktigt fram den varje gång.
Ja, varje gång.
Smetar den bara på dig själv eller på Marcus också?
Nej, jag smetar den bara på klitoris. Smetar. Jag har den bara på klitoris.
Mm.
Och alltså... den heter Intense Orgasmic Gel.
Just det.
Av Durex. Mm. Och alltså så fort jag har den på min klitoris så blir jag mycket, mycket mer känslig på ett skönt sätt. Liksom. Mm. Jag tycker vissa oljor gör det liksom... Vissa oljor funkar inte på mig för att det blir för mycket typ.
Mm.
Eller så här, det sticks eller bränns liksom, på ett obehagligt sätt. Men den här tycker jag är så jävla bra. Och jag tycker kanske att det tar en tiondel av tiden att komma.
Så pass?
Ja, nej men alltså jag kommer så snabbt av den.
Har du den även när du är ner?
Ja, ibland. Ibland. Men jag tycker att den passar extra bra. Liksom med alltså,
men det där är konstigt. Jag tycker också att det finns asmånga oljor. Och jag har testat den och jag tycker också att den är jättebra. Inte lika besatt som du kanske.
Nej.
Men det är så konstigt för jag kan liksom lite känna att nej, jag ska inte ha den här varje gång. Jag tänker liksom att det är lite, alltså jag vet inte, det är typ mitt prepper-tänk som kommer fram. Att så här, vad ska jag då göra om jag blir helt van vid den här dagen när den inte finns?
Ja, men jag tänkte på det här om dagen. Att så här... Det kanske inte är så bra att bli beroende.
Nej.
För att så här, tänk om jag blir av med den och kommer jag kunna njuta av sex.
Mm.
Men skitsamma, det är asnice.
Mm.
Jag är väldigt lycklig över den.
Så perfekt julklapp som ni kan köpa till någon och kanske ge till i en liten adventskalender. Eller om ni vill bara ge den som en vanlig julklapp. Det finns också massa andra klappar. Framförallt hårda om ni fortfarande är sån där som hatar mjuka paket. Då kan ni köpa dem på vuxen.se.
Det finns såklart sexleksaker. Ja. Massor av dem på vuxen.
Verkligen.
Tack!
Tack så mycket! Jag är nyfiken, vi pratar en del ibland om hur påverkat man är porr och det här som att alla tror att de inre blygdläpparna ska vara innanför de yttre eftersom att det är typ det enda man får se.
Mm.
Har du några tankar om porrens påverkan och så här, har du själv opererat dig?
Jag har gjort massor med operationer men inte just intim operationer.
Nej, och din Instagram tolkar ändå som ganska så här pro-plastic.
Ja, ja.
Vad är dina egna tankar om liksom hur man bör motarbeta normer som kanske inte är 100% bra versus hur mycket man ska ge in för dem?
Alltså jag vet för att jag jobbar med detta så jag vet hur otroligt mycket positivt vi gör.
Mm.
Hur mycket många känner en ändrat livskvalitetsändring till det positiva.
Mm.
Så det är det stora roliga med vårt jobb. Hur man ser en person när man kommer tillbaks och ser det glädjen vad vi kan ge som påverkar livskvalitet. Och vi vet idag, vi forskar tillsammans med neurologerna på Karolinska sjukhuset att det välmående man kan ge med estetisk plastikkirurgi när man gör det rätt och på rätt ordning självklart, man ska inte hoppa i sånt, så påverkar hur hjärnan mår och indirekt kan troligtvis, tror vi, påverka hur hälsan är, liksom hur vi mår inifrån, hjärta, kärl, allt det här. Så det blir en cirkel som gör att man får inte bara det estetiska livskvalitet utan man mår bättre.
Ja, spännande.
Mm.
Hur många operationer har du gjort?
Jag gör över 1000 operationer per år.
Och jag menar på dig själv.
Det tror jag inte. Nej. Det kanske blir så småningom med mig. Jag skojar. Inte så mycket. Jag är inte så gammal. Jag är 46 år. Men jag har fött 3 barn. Så jag har åtgärdat min mage till exempel.
Mm.
Jag har gjort en bröstförstoring. Jag har lyft ögonbryn. Jag har gjort massor med injektioner. Så att de saker som är vanliga när man både åldras och sen när man föder barn. Och det är det bästa jag gjort. Mm. Absolut.
Ja, intressant. Jag har verkligen känt att jag har lärt mig många saker. Alltså.
Ja, samma här, verkligen.
Våran standardfråga då, som vi ställer till alla våra gäster. Orgasptips.
Jag tycker...
Vad har du att bjuda på där?
Nej, jag tror att det är det absolut bästa för en kvinna som lära sin egen kropp helt enkelt. Mm. Lära sin egen kropp, lära känna vad de där områden är, vad vi individuellt blir stimulerade av. Mm. Så i lugn och ro undersöka sig själv helt enkelt.
Mm. Mycket bra svar.
Mm. Mycket, mycket bra.
Mycket bra.
Och tack. Du heter Rika Veltheim om man vill se dig på Instagram
ja,
eller så.
Absolut, jättekul.
Och vi heter Alla Vara Ligg på Instagram. I verkligheten heter vi...
Anna och Amanda.
Jajamän. Mycket bra.
Tack så jättemycket för att
tack.
Du var med.
Ja,
det var superkul
tack
att prata
snälla.
Med dig.
Ja, roligt.
Och tack för att ni lyssnade.
Folkets jubel!
Hej då!